I vår predikoserie där vi utgår ifrån Herrens bön så är dagens tema förlåt oss våra skulder. Jag fick en gång frågan varför ska man egentligen be Gud om förlåtelse om man sårat någon annan? Räcker det inte med att säga förlåt till den personen? Och vad har egentligen Gud med det att göra? Och om det skulle vara så att jag gör något som inte är bra för mig samtidigt som det inte heller påverkar någon annan människa. Vad har Gud med det att göra? Borde inte jag få göra vad jag vill med mitt liv? Varför ska jag säga att förlåt till Gud för sånt som bara skadar mig själv? Det är väldigt bra frågor. Och då vill jag börja med detta. Att Gud är en treenig relation. Fadern, sonen och den helige ande. Men det finns också en annan treenig relation mellan Gud, mig själv och min medmänniska. Med utgångspunkt från den relationen vill jag läsa ifrån Jeremia 18, vers 3-6. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. En anledning till att vi inte inser vårt behov av att be Gud om förlåtelse tror jag är att vi felaktigt tror att vi äger våra egna liv. En del kanske inte vill hålla med mig och menar att men det är ju faktiskt jag som bestämmer över mitt eget liv. Men om vi ser Gud som krukmakaren som skapar en kruka, mig. Vem är det som äger krukan? Krukmakaren eller krukan själv? Borde inte krukmakaren ha rätt att göra som han vill med krukan, eftersom det är hans? Tänk dig att krukmakaren precis har gjort färdigt en perfekt kruka. Han går ut i köket och äter en bulle. Och när han kommer tillbaka så har krukan förändrat sig. Och kanske förstört sig själv. Så att den inte längre är som krukmakaren hade tänkt sig. Krukmakaren blir förmodligen både ledsen och besviken. Och nu står han inför ett val. Han kan välja att sätta igång och fixa till krukan så att den blir så där som han hade tänkt sig igen. Men han skulle lika gärna kunna ge upp och bara kasta bort den. Om krukmakaren nu bestämmer sig för att fixa till krukan och den återigen förstör sig själv, hur många chanser kommer den få innan krukmakaren ger upp? Alla kanske inte gillar den här tanken om att mitt liv skulle ägas av någon annan. Och att jag inte har någonting att säga till om. Men riktigt så är det inte. Det är sant att Gud skapat mig. Eller det är sant att Gud som har skapat mig egentligen äger mitt liv. Och han skulle kunna göra precis vad han vill med mig. Men ändå låter han mig ha en fri vilja och jag får välja själv hur jag vill leva mitt liv. Krukmakaren har skapat krukan av en anledning. Han vill använda den till något speciellt. Han kanske vill fylla den med vatten. Precis så där. Men om krukan förstör sig själv med hål och sprickor, då blir det svårare för krukmakaren att använda krukan som han har tänkt. Krukmakaren vill inget hellre än att fixa till den där trasiga krukan. Men han inser också att det inte är någon idé om inte krukan själv vill bli hel. När jag gör något som inte är bra för mig sårar jag Gud. För jag förstör ett mästerverk som han har skapat. Som är unikt och ovärderligt för honom. Borde då inte jag be Gud om förlåtelse? Och hur är det då om jag gör något dumt mot någon annan? Det är ju egentligen ingen skillnad. Då förstör jag ett annat av Guds mästerverk. Och det borde vara lika stor anledning att be Gud om förlåtelse då. Självklart ska vi säga förlåt till den personen vi sårat. Men jag vill påstå att det alltid är minst lika viktigt att be Gud om förlåtelse. Det är ju just förlåtelsen som är så speciell för den kristna tron. Gud själv är en förlåtande Gud. Förlåtelse är något som är viktigt för Gud. Och jag tror ju att Gud trivs i en förlåtande atmosfär. Om vi är bra på att förlåta varandra och att be om förlåtelse, så tror jag också att vi får uppleva mer av Gud. Se bara till de under som Jesus gjorde. När han till exempel botade en lam man, då var inte det första han sa, bli frisk. Utan dina synder är förlåtna. Står det i Lukas 5? Ja, tack. Då kan jag bre ut mig lite grann. Ja. Du kände det att nu ska jag få illustrera det här på riktigt. Ja, var är jag nu då? Jag kom av mig lite grann här. Lukas 5 var det jag läste ifrån. Dina synder är förlåtna, sa Jesus när han botade den här lama mannen. Det var förlåtelsen som var det viktiga för Jesus. Vi behöver vara bra på förlåtelse. Jag behöver vara bra på förlåtelse. Och då menar jag äkta förlåtelse. Utan några bortförklaringar. Annars blir det att be om förståelse. Och det är inte samma sak som förlåtelse. Det är när vi börjar leva i en uppriktig förlåtelse som befrielsen kommer till oss. Men det är verkligen inte alltid någon lätt uppgift. När vi till exempel hör alla förfärliga berättelser om människor som förföljs för sin tro, då känns det ju nästan som ett hån om vi skulle komma där och uppmana dem till att förlåta alla som gör livet surt för dem. Ändå är det ofta just det de gör. De förlåter för att de på riktigt har förstått vilken kraft som finns i förlåtelsen. Att utsättas för förföljelse, det är fruktansvärt. Men att också fastna i hatets och bitterhetens fångenskap, det är ännu värre. Och där kan vi befrias ifrån genom att förlåta. Det där Jesus vet när han i Matteus 5:44 säger: älska era fiender och be för dem som förföljer er. I Romarbrevet 12, vers 20-21 får vi också uppmaningen. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Om det är svårt att älska dem som hatar oss, så är det minst lika svårt att hata dem som älskar oss. Kärleken är därför det som kan övervinna hatet. Och äkta kärlek förutsätter att vi också kan både förlåta och be om förlåtelse. För ganska många år sedan, när jag var tonåring och fortfarande bodde hemma med familjen, då var det en man som på olika sätt gjorde det ganska besvärligt för oss. Plötsligt en dag ville han komma hem till oss. Och det var viktigt att vi alla var med. När vi sedan satt där runt soffbordet berättade han att han hade kommit för att be oss alla om förlåtelse. För att han insett att han behandlat oss på ett felaktigt sätt. Det blev en stund av försoning. Där vi sedan fick be tillsammans för och med varandra. Och det är något som jag fortfarande bär med mig. Både hur starkt det var av honom att våga ta det där steget. Och vilken betydelse den försonande bönen kan ha för våra relationer. Och vilken befrielse den kan bli. Och då kan jag inte heller låta bli att fundera över. Vilka steg finns det som jag behöver ta för att få uppleva mer av försoning i mitt liv? Kan vi inte alla bära med oss den frågan när vi går hem idag? Inte som ett jobbigt krav, utan mer som en möjlighet att få bli ännu mera fri. Vilka steg finns det som jag behöver ta för att få uppleva mer försoning i mitt liv? För frihet är precis vad förlåtelse handlar om. Så nu ber vi till dig, vår far. Förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran. I evighet. Amen.